Härliga sånger det här, med lite medryckande, man låter foten stampa takten lite. Och det är fullt tillåtet att låta kroppen, när takterna sätter igång, att låta kroppen ryckas med lite i händer och fötter. Jag tror det är lite av den delen som ingår i tron, att det är en glädje och en lovsång. Och då är det svårt att sitta still ibland. Sen kanske inte är som våra afrikanska kristna som både står och hoppar. Vem vet vad som händer en dag. Ja, idag är det stor fest. Det är gudstjänst och sen är det EM-final senare i eftermiddag. Det var ju synd att inte Sverige tog sig dit. Men så kan det gå. Alla experter har ju sagt att svenskarna är för gamla, de som spelar nu. Man behöver föryngra. I kristendomen, för att gå till final, kan man aldrig bli för gammal. Jag brukar säga att när det är dags för pension, då har Gud tagit hem oss till himmelriket. Och innan dess kan man alltid vara med i matchen. Det är det som är så bra med Gud. Han ger oss styrka, han ger oss uppgifter till just det som kroppen orkar. Hur är det? Ja, en ny söndag. Får vi se om det blir något väderomslag, om det mullrar ifrån ovan när Gud talar. En del av alla de gudstjänsterna som hålls idag, eller jag ska nog säga att i alla gudstjänster som hålls idag i Sverige, de flesta hålls ju runt klockan 11. Sen är det några som har lite på eftermiddagen också, kan det vara. Men en del i alla gudstjänster är bön. Den finns med någonstans. Sen ser den olika ut. I vissa kyrkor är bön ett inslag som tar väldigt mycket tid. I andra så går det snabbare. Det är lite olika. Det finns kyrkor där man avslutar med förbön som kan pågå jättelänge och kort tid. Men någonstans finns bönen med. Därför att bönen är kommunikationen med himmelriket. Och därför är bönen nödvändig. Jag tror inte att man kan ha en Guds tjänst utan bön. Därför att då har jag ingen kommunikation med himmelriket. Om jag inte ber i förberedelse innan jag predikar, så har jag alltså en predikan som inte är kommunicerad uppåt. Om jag går på ett möte för att lyssna, så behöver jag be för det mötet innan jag kommer dit. Jag behöver skicka en kommunikation uppåt, att jag har en förväntan på den här gudstjänsten, ett gudsmöte. Jag behöver prata med min far i himlen innan jag går på gudstjänst. Men ordet är ju gudstjänst. Jag kan så inte utesluta honom någonstans. Därför behövs bönen i den här. Att be idag, 2008, är faktiskt inte speciellt svårt. Jag har sagt det någon gång tidigare. Men att det inte är så svårt idag, det är för att Jesus, han löste det här problemet åt oss. För ungefär 2000 år sedan så löste han problemet med att be. För att tydligen var det inte så där jättelätt att be förut, tydligen. Jag vet inte. Men det finns ett ställe i Bibeln där lärjungarna, alltså Jesu lärjungar, när de bad Jesus att han skulle lära dem att be. Därför att Johannes döparen hade lärt sina lärjungar att be. Och nu bad Jesu lärjungar att Jesus skulle lära dem att be. Jag vet inte vad som låg bakom frågan. Förmodligen så ville de lära sig att be, eftersom frågan var så. Vi går till Lukas kapitel 11 och vers 1. Då står det så här i Lukas 11 och 1. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa Jesus till dem: När ni ber skall ni säga: Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Den bönen, Fader vår, sa Jesus till lärjungarna att så ska ni be. Och jag skulle tro, utan att veta, jag har inte gjort någon vetenskaplig undersökning på det här, men jag tror att Fader vår är en av de allra mest använda bönerna i svensk kristendom. Man kan höra Fader vår i princip i alla svenska kyrkor. Några kyrkor har den varje gång, andra har den mer sällan, men någonstans finns den alltid med. Och jag såg i den här Psalmer och sånger finns den med på sista sidan, tryckt i pärmen. Den bes alltid någon gång, någonstans i någon kyrka. Den är enkel, den är tydlig och den innehåller bara 64 ord. Är det? Jag har räknat dem. Den är byggd på 285 bokstäver. Det är ingen komplicerad bön. Den är kort, den är enkel. 64 ord att lära sig här i livet. Men för att en bön ska fungera så krävs det den som ber, så du och jag, att vi har en tro och en vilja på att orden i bönen ska hända. När vi ber Fader vår så behövs det en tro och en vilja ifrån dig och mig att de här 64 orden ska hända här och nu. När jag ber, när du ber, ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Har vi tänkt efter vilka ord vi egentligen uttalar? Alltså, vi säger till vår far i himlen: ske din vilja så som i himlen. Så säger vi: så och på jorden. Alltså, vilka enorma ord vi uttalar. Vi ber att vår faders, att Guds vilja ska ske här på jorden. Vi ber att Gud, han ska tömma himmelrikets alla härligheter och rikedomar över dig och mig, precis där vi är, där vi lever, där vi bor. Det är kontentan av att när vi ber vår Gud att ske din vilja på jorden. Det är för att himmelriket, som jag sagt tidigare, är fullt av härligheter och himmelska rikedomar som han vill ösa över oss. När jag ber Fader vår så ber jag inte att Guds vilja i första hand utan reservation ska ske i Afrika till exempel. Jag ber utan reservation att hans vilja först ska ske med mig och min närmaste omgivning. Och det jag säger det här, därför att det är alltid lättare att be Gud göra någonting långt borta som han vill, utan någon form av reservation eller utan att jag lägger in veto i det här. När det handlar om mig, att Guds vilja ska ske med mig, då är det alltid lätt att jag lägger in någon form av reservation i det här, för att det berör ju mig. Ni vet, det är alltid lättare att säga åt andra människor vad de ska göra. Det är alltid lättare att säga åt någon att du ska städa än att själv göra det. Vi är sådana, vi människor, ibland. Risken, tror jag, när det gäller en sån här, om jag nu använder ordet, en gammal inkörd bön som Fader vår är, för att den är gammal. Bjarne hade från 1600-talet. Maud var bak i Korinthierbrevet. Jag är lite längre tillbaka, några år till. Jag är tillbaka till innan Korinthierbrevet skrevs. Jag är tillbaka till när Jesus lärde om bönen Fader vår. Den är över 2000 år gammal. Och risken är att när någonting är gammalt och är inkört, då blir det en rutin, kallar vi det. Det blir en slentrian. Det är så jättelätt att det, liksom, det bara blir någonting som det mals på. Och ibland så tänker man inte ens själv på det. Det, liksom, det är bara ett inslag som bara finns där. Den finns där utan egentligen både tro och vilja. Det finns människor som skulle kunna väcka mitt i natten, som skulle kunna läsa Fader vår framlänges och baklänges, men förmodligen både utan tro och vilja. Och jag tror, det här är min personliga tro, att många enskilda kristna, och jag kan se på mitt liv, andras liv och församlingar, att man missar all den här himmelska rikedomen. Det beror oftast på att vi lägger in, det finns ett modernt ord, det kallas ju veto, i våra böner. Man brukar ju lägga in veto idag, det är ju populärt inom FN och EU bland annat, när det är stora debatter om saker. Så finns det vissa länder som bromsar förslag genom att lägga in ett veto. Man säger att nej, vi köper inte det här. Och då går hela planen om intet. Då kan man inte ta ett beslut och genomföra det här. Det är stopp. Jag tror att ibland så lägger vi in ett veto i bönen Fader vår. Därför att vi är ju ganska intelligenta på många sätt. För att när vi ber bönen och så säger vi till vår far, ske din vilja, så tror jag att många av oss innerst inne vet vad det här kan innebära i vissa fall. Och så lägger vi till orden för oss själva. Vi säger dem inte högt, men jag tror att vi ibland skickar orden till himlen. Men gör det på mina villkor, när jag känner för det. Alltså att, far, ske din vilja, när jag känner för det och när jag vill det. Vi är lite olika, men jag tror att det här finns med i vår mänsklighet ibland. Det handlar om en kontrollfunktion också. Jag vill ha kontrollen. Det är därför människor är flygrädda. När jag sitter 10 000 meter upp i luften på en stol, så är det inte jag som har kontrollen. Det är någon annan som har kontrollen. Det är därför som jag sitter och spänner mig kanske när jag sitter bredvid passagerarsätet på en bil. Det är för att det är någon annan som kör och har kontrollen över ratten. Det är inte jag. Det här är jätteenkelt att applicera på Gud också. Att far, ske din vilja. Men vi vill ha det under vår kontroll. Precis som när jag är passagerare i bilen eller jag är flygrädd. Flygrädsla handlar i grund och botten alltid om maktlöshet. Och jag har inte kontrollen. Vad händer? Sen förstår ju allihopa att om jag skulle gå fram och bli pilot för att få kontroll, jag menar, det kan ju bara gå på ett sätt. Det går bara neråt. Det är bättre att piloten som är utbildad och har flugit gör det. Det är bara att inse. Så nästa gång ni sitter i ett flygplan och känner flygrädsla, tänk vad som händer om du skulle ta kontrollen på det här planet. Det gäller att ha en rätt relation till Gud när det gäller bönen. Och liksom, man måste börja i rätt ände med det här. För att få ut, om jag nu använder ordet, effekten av Fader vår. För att det finns ju en effekt, det finns en konsekvens i det här. Så måste jag börja i rätt ände. Om jag ska göra en jämförelse på det här, så skulle jag kunna göra jämförelse med att du och jag får köra bil. Inte kan köra bil. Men för att få köra bil, då sker det tre saker. Jag har en övningskörning, jag har ett teoriprov och sist så har jag en uppkörning. Klarar jag de här tre så får jag köra bil. Sen är det inte samma sak som att jag kan. Det upptäcker jag ibland. Jag vet ju, alla andra kör ju sämre än vad jag gör. Det tycker ju många när man kör bil. Att själv kör man ju felfritt och är bra. Ja. Ja, ja, så är det. Så är det oftast. När det gäller rätt relation med Gud så måste vi också börja i rätt ända i det hela. Och det är inte så svårt. Det är lite övningskörning. Det är teori. Sen vet jag inte om himmelriket har någon uppkörning. Men relationen handlar om en viss form av övning med Gud innan man hittar rätt i det här. Vi ska gå till Matteus kapitel 22. Det 22 kapitlet. Och vers 34 till 38. Det står om fariserna här. Fariserna på den tiden var dåtidens mycket, mycket välutbildade religiösa ledare. De hade många, många års skola bakom sig. De kunde det mesta, både utantill och innantill. Då står det så här. Det står att fariserna hörde att Jesus hade gjort sadduceerna svarslösa. Och så samlades de kring Jesus. En av dem, en laglärd, ville sätta Jesus på prov och frågade: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Jesus svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. När du älskar Herren, min Gud, av hela mitt hjärta och av hela min själ och av hela mitt förstånd, då kommer min bön och din bön, den kommer att bes utan reservation, utan veto, utan kontrollbehov. Min bön och din bön kommer till 100% att vara fokuserad på Guds vilja. Min vilja kommer att vara totalt ointresserad av att ha kontroll på Guds vilja. Min vilja kommer bara att säga: Fader vår, ske din vilja. Förutsättningslöst. Att många blir besvikna både på Jesus och på Gud, det finns många orsaker. Men en är att man aldrig har drabbats av den himmelska kärleken. Man har aldrig fått göra upplevelsen av att Guds kärlek drabbar mig. Därför att när den slår in i mitt liv, så kommer mitt hjärta, min själ och mitt förstånd också att börja älska Gud. Och när de två går åt varsitt håll, så kommer inte besvikelsen på Gud att finnas. Inte på Jesus, inte på helig ande. Men finns inte den här, då blir det min mänsklighet i Guds relationen som bara kommunicerar. Och människan, ni vet, människan behöver inte så mycket för att bli besviken. Det behövs väldigt, väldigt lite för att vi ska reagera på saker och tycka saker. Det hände en intressant sak i fredags. Jag var handlade. Jag skulle handla lite grejer till jobbet. Och jag stod i kassan, skulle betala. Ja, det var en kvinna före som hade handlat och gjort klart sina saker där. Och det hade varit något trassel med någonting, tror jag, med streckkoden hade väl inte funkat i kassasystemet. Så det var lite plock med det här. Hon hade handlat väldigt mycket. Men till slut så i alla fall hade hon fått ihop alltihopa funkar. Och jag står och väntar på min tur. Och jag stod där framför kassan och väntade. Och jag stod kanske lite tokigt till vid den här kortläsaren. Man ska trycka in koden för sitt betalkort. Och jag stod i en helt annan värld. Men det här var ju fredag eftermiddag lite. Och jag tänkte på att ja, snart åka hem. Vi ska åka upp hit. Så jag tänkte väl inte så mycket mer. Så jag såg den här kvinnan komma gående mot mig då. Och så skulle hon betala. Och någonstans, klart, jag reflekterade väl att hon skulle betala med kort då. Men mycket mer än så var det inte. Så jag stod där. Så kommer hon fram till mig. Så tittar hon på mig, så säger hon: flytta på dig. Ja, så flyttar jag på mig. Och så tänkte jag sen, ja, undrar vad hennes bekymmer var här i livet. Hon såg inte speciellt lycklig ut när hon gick där med sin fullastade vagn. Och det är klart, jag stod ju i vägen. Hon kunde ju inte trycka på den där, så var det ju. Det är som att komma och säga: flytta på dig. Jag tror att människor som agerar på det sättet, det finns ingen inre lycka. Någonting är fel i livet, tror jag. Därför att hade hon haft en inre harmoni och lycka i sitt liv, så hade hon kunnat sagt att: ursäkta mig, men jag skulle behöva komma åt den här. Eller bara ursäkta. Någonting, sagt någonting annat. Andra ordvalen bara säga: flytta på dig. Och jag tänkte på det där en stund sen, senare. Ja. Så tänkte jag på, undra hur jag reagerar på det där. Vet, ibland är vi väldigt lättstötta som människor. Och jag gick och funderade på det där en stund. Och det tog nog framåt eftermiddagen innan jag var på väg upp hit, innan jag helt hade släppt den där: flytta på dig. Men så tänkte jag att, ja, jag har ju inte betalt för att gå omkring och fundera på vad hennes bekymmer i livet är. Det handlar om att jag kan reagera på så många sätt när det händer saker i livet. Jag kunde ju gå omkring där och vara jättearg på den här kvinnan och irriterad på henne. Men vad hade det hjälpt mig? Ingenting. Jag hade ju inte mått bättre. Jag hade inte blivit lyckligare. Jag hade inte uträttat mer saker för det. När jag älskar Gud av hjärtat, av min själ och mitt förstånd, då kan Gud göra vad han vill med mitt liv. Och jag kommer bara älska det han gör. Jag inte bara tror, vänner. Jag vet att Gud, han har en plan för varenda kristen människa och församling i hela världen, i hela Sverige och hela Smedjebacken. Det tror jag. Jag vet det. Eftersom bönen Fader vår säger ju faktiskt Fader vår, sen säger den ske din vilja på jorden. Vad lever vi? Vi lever på planeten jorden, i en liten stad i Dalarna. Den här planen, den förverkligas i mitt liv, i ditt liv, i församlingars liv, när jag och vi förutsättningslöst ber Fader vår, ske din vilja. Jag tror att det här är en jättesvår bön för väldigt många människor i vårt land. Att kunna våga säga till Gud, ske din vilja, utan att lägga in något hinder. Att bara säga till Gud, varsågod, öppna himlens portar och gör precis vad du vill. Jag bara följer i allt, Herre. Det spelar ingen roll vad du hittar på med mig, med församlingen. Du får göra precis vad du vill. Det är inte så att jag bryr mig, tvärtom, utan jag bara vill att du gör precis vad du vill. Det är liksom, det spelar ingen roll. Ska jag gå på händerna och spela gitarr? Ja, men Herre, är det här du säger? Ja, men då gör jag väl det. Ska vi ha gudstjänst 12:00 på natten? Ja, Herre, då gör vi det. Gud kan komma med precis vad som helst efter sin vilja. Han är inte begränsad till just vår värld och våra tankar och våra strategier. Hans är så mycket mer. Han är gränslös i sin vilja. Och där måste också jag leva, i hans gränslöshet. Vad är det han vill? Jag måste släppa kontrollen totalt. Jag måste sätta mig där i flygplanet och låta Gud vara piloten som bara kör. Oavsett om det går uppåt eller går neråt. Det är Gud som ska ha kontrollen på allting. Det är hans vilja. Jag såg att det fanns lite sångböcker utdelade. Och det passar alldeles perfekt att slå upp sista sidan i den. Vi ska be bönen Fader vår tillsammans alldeles strax. Efter den så tar vi en sång, två. Sen har vi nattvard efter sångerna. Även om jag har läst bönen Fader vår många gånger, så behöver jag fortfarande ibland ha texten framför mig för att hänga med. Det är så ibland. De här få 64 orden, de kan vara lätta att glömma bort i vissa delar. Nu ska vi be den här bönen tillsammans. Men att vi ber den förutsättningslöst. Vi ber orden högt, men i vårt hjärta, i vår själ och i vårt förstånd, så släpper vi alla eventuella inlägg mot hans vilja. Sen bara helt förutsättningslöst. För just våra liv, för vår församling, för Smedjebacken. Och det finns två versioner. Vi tar den äldre versionen som är längst ner på den vänstra sidan. Jag har inte riktigt kommit i harmoni med den nya versionen än. Så vi ber bönen tillsammans. Fader vår som är i himmelen. Helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo, Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Bosse, Bjarne.
Segern först Guds rike och hans rätt för dig vet, så ska det andra tillfalla er för heliga ande. Segern